Tack. Så, vi ska gå till första Konungabokens 22 kapitel. Första Konungabokens 22. Och ska läsa verserna 29 till och med 40. Och många gånger när man predikar från Gamla testamentets berättelser så kan det vara bra att läsa en ganska lång eller långt stycke bara för att få sammanhanget. Och bakgrunden till det här ursäkta, bakgrunden här, det är att det är två kungar som det handlar om, och den ena är Ahab som var Israels kung. Och Israels kung vid den här tiden, han var mycket ond. Och han hade tillsammans med sin fru Jezebel hade fört in den här Baalsdyrkan, en mycket ond avgud som tillbads av filisterna och andra kringliggande folk. Och nu så hade han fört Israel in i den här avgudadyrkan, och det var tufft för dem, och han var inte alls en gudaktig gud. Men det fanns också en annan gud som en annan kung som hette Josafat, och han var judakung. Ni kommer ihåg hur Israel delades i två delar. De 10 nordliga stammarna som fortsatte att heta Israel, och sedan de 2 sydliga stammarna, Juda och Benjamin, som blev sydriket. Och det var så här att nordriket, de gick omedelbart efter Salomons död in i avgudadyrkan. De byggde 2 kalvar, guldkalvar, och som de satte upp och tillbad, därför att de ville inte att folket skulle gå till Jerusalem, därför att Jerusalem låg i sydriket. Och kungen tänkte att om de går dit, då kanske de avfaller från mig och liksom jag som är kung här. Det var alltså ett strategiskt drag. Och de började genast att tillbe de här avgudarna, och de blev en mycket ogudaktig nation omedelbart. Men judarike, sydriket, de förblev gudaktiga under en tid. Och de hade ett antal gudfruktiga kungar och ett gudfruktigt ledarskap. Och även då det var upp och ner, och de också så småningom avföll i den här, eller till den här avgudadyrkan. Men det är intressant att se hur de här två kungarna nu träffas. Därför att Ahab säger att det finns en plats i Syrien som heter Ramot i Gilead. Och han säger, det här vet vi ju allihopa att den här platsen tillhör oss, liksom Israel. Så vi borde gå och ta den. Och så frågar han Josafat. Han säger liksom, hänger du med? Liksom, jag menar, vi är ju ett delat rike, men egentligen så är vi ju ett och samma folk. Så varför ska vi inte gå tillsammans och ta över den här platsen? Och Josafat sa, okej, jag förstår tanken, jag är med på idén. Men borde vi inte också fråga någon profet? Därför att på den här tiden, eller vid den här tiden, så hade man profeter i Israel. Och profeterna, de var personer som Gud reste upp, som talade ett ord. Det är inte som vi tänker oss profeten i våra dagar, eller som många tänker på en profet, liksom någon som går omkring hela tiden och säger så säger Herren, och säger någonting om människor som oftast inte alls stämmer. Utan profeterna vid den här tiden, det var människor som Gud reste upp, och de kanske framträdde en gång i sin livstid, fem gånger, 10 gånger. Men det var bara liksom, i övrigt så studerade de skriften och de var visa personer. Men ibland stod de upp och det stod att Herrens ord kom till den och den profeten i den och den, vid den och den tiden. Och det står specifikt vilken kung det var till och vilken dag, vilket datum det var, vilket år. Så det var väldigt specifikt och de talade ord som verkligen var till kungen, till folket, till nationen. Och de hade den här förmågan att kunna göra det. Så Josafat, kungen i Sydriket, eller Judarike, han sa, borde vi inte fråga en profet? Jo, det tyckte också Ahab var en bra idé. Så han kallade in sina 400 profeter. 400 profeter. Och de var allihopa där. Och de sa, absolut, ni ska gå dit. Herren kommer att ge er seger. Det kommer att bli en fullständig utklassning. Liksom. Inga problem alls. Någon hade gjort sig några horn. Och han liksom sa, så här kommer ni att stånga fienden. Och inga problem. Och Ahab gillade det här. Därför att de sa exakt det som han ville att de skulle säga. Ni vet hur det är liksom. Man får betalt för att säga det man ska och göra det man ska. Och det är ingenting som är nytt i vår tid. Eller det är ingenting som var unikt för den tiden. Vi har precis samma sak idag. Människor går till olika platser för att höra det man vill. Ni vet hur vi är när vi frågar om råd. Vi frågar någon om råd. Så ger de ett råd som egentligen är ett bra råd. Men det var inte det jag ville höra. Så jag går till nästa person och frågar. Tills jag får det råd jag vill ha. Och så var det. Ahab visste vad han ville att sina profeter skulle säga. Så de gick honom inte emot. Det var deras levebröd. Liksom. De var profet. Så kallar kungen. Det bara dyker upp och säger något positivt. Fråga först. Vad är det han vill egentligen? Okej. Ja, då vet jag. Då. Så de gav järnet. Och Ahab sa. Här ser du. Liksom, inga problem. Jag menar, vi kommer att vinna. Alla säger samma sak. Men Josafat, han genomskådade det här. Han var tillräckligt gudaktig. Och han sa, finns det ingen Herrens profet? Ja, men de här är ju Herrens profeter, sa Ahab. Liksom. Nej, men du vet vad jag menar. Okej då. Det finns ju den där tråkmånsen också, Mika. Och han ska ju alltid ställa till det. Han säger aldrig det som jag vill höra. Och så vidare. Så varför ska vi kalla in honom? Ni vet liksom hur sanningen många gånger är obekväm. Jag tänker också på liksom att hur pulpeten, som egentligen är bara en möbel, men vi tror att Gud i vår tid, i församlingens tidsålder, talar till oss genom predikan. Det står i Romarbrevet 10 och vers 17 att tron kommer av att höra Guds ord predikas. Och jag tänker lite på liksom hur, för er som var med under pastor Stevens tid, liksom att liksom det var så kraftfullt pulpetens budskap. En människa, ja, men Gud reser upp sitt folk att förkunna ordet. Och ni vet hur det är, liksom, vi vill gå bort ifrån Guds vägar. Det är så, vårt kött naturligt sett vill gå åt ett helt annat håll. Men på något sätt är det som Guds ord. Det är som ett sånt här lasso som liksom man kastar ut det, fångar istället för en ko eller en tjur, så fångar den in oss. Liksom, vi är på väg någonstans, men ordet från pulpeten går ut och omringar oss, liksom fångar in oss och säger att du är stadd på en olycksväg, du är på väg åt fel håll. Och det är det vi vill höra. Vi älskar sanningen, vi vill vara på en plats där Guds ord förkunnas på ett sådant sätt att mitt liv korrigeras. Jag vill inte gå någonstans dit jag bara får höra det jag vill höra. Och Paulus skriver till Timoteus att i den sista tiden, som inte just är nu utan hela församlingens tidsålder, det här mönstret kommer att finnas där och det kommer att intensifieras med tiden, att människor kommer att samla lärare på hög, står det bokstavligen, som säger det man vill höra. Och jag tänker på det liksom, hur många röster det finns där ute som säger det som vi vill höra. Och jag tänker liksom hur den här världen har utbildat sig själv och tagit på sig en roll. Jag var i ett sammanhang, så jag kan inte nämna vad det var för ett sammanhang, men alldeles nyligen, och jag satt med i bland en grupp människor där, som, och det var någon där som var en expert på ett visst område. Och jag tänkte liksom att det här är ju helt bedrövliga råd som ges. Det är ju helt ogudaktigt, det är helt felaktigt. Och världen bara, precis, det här är Sofia, världslig vishet. Också Bulgariens huvudstad. men det är inget fel med Sofia, men det betyder, liksom kärlek till visheten. Men det finns en vishet i den här världen som människorna vände sig till. Och Ahab hade en vishet. Han hade tillgång till rådgivare. Men de var köpta. De var betalda. De var precis så som han ville att de skulle vara. Så han levde sitt eget liv liksom. Och var det någon annan som kom och sa någonting, som bara, jag vill inte höra det. Utan jag vill bara höra det som behagar mig. Och när man är kung, då kan man göra det. Då kan man beställa in vilka profeter man vill ha och så vidare. Men Gud är över kungarna. Gud är över alla kejsare. Gud är över alla ledare. Gud är över allting. Och han utmanade honom denna dag. Och han ville ställa honom till svars. För att han hade fört Israel in i denna avgudadyrkan. Och låtit dem förfalla så långt ifrån den levande guden. Och det är intressant hur Gud har satt oss i ett sammanhang som kristna. Vi har en plats i striden. Ni vet liksom när en armé drar ut. Det finns olika officerare och det finns olika folk. Det är flygvapen och det är flottan och det är armén och det är allt vad det kan vara. Och alla har sin roll. Alla har sin plats. Och det är väldigt, väldigt viktigt att det finns enhet, att man lyssnar på befälen, allting som sägs, därför att det är allvar. Och på samma sätt så beskriver Bibeln vårt kristna liv i Efesierbrevets 6:e kapitel, eller de 10, verserna 10-12, att vi är involverade i ett andligt krig. Och det här andliga kriget är på allvar. Verkligen. Vi vet att Gud finns. Och en del säger att ja, men djävulen liksom, han är ju bara en symbol liksom, och symboliserar ondskan och så vidare. Men Bibeln säger att han är en verklig person. Han är ärkeängeln Lucifer, som hade kunskap om Gud, tillgång till Gud. Han valde att gå bort ifrån Gud. Han leder ett universalt uppror mot Gud. Och han har en armé av demoner som går emot varje troende. Som vill få varje troende att komma bort från den levande guden. Och det är intressant att nu skulle Israel dra ut i striden. Och de gör det också. Nu kan vi läsa här i vers 29 och framåt. Första Konungaboken 22. Så drog Israels kung och Josafat, judakung, upp mot Ramot i Gilead. Och Israels kung sade till Josafat, jag ska dra ut i striden förklädd, men klä dig du i dina egna kläder. Så förklädde sig Israels kung när han drog ut i striden. Är inte det intressant? Att han vågade inte vara den han var. Han ville vara någon annan. Så att han låtsades liksom, han fick fram några kläder ur garderoben här så att han skulle se ut som någon annan. Men han ville att Israels kung skulle vara den han var. Och det är ungefär som vi är liksom, jo, var de ni är och liksom så här. Men vi själva liksom, vi bygger lager på lager på lager av lögner. Och försöker att låtsas vara någonting annat än det vi egentligen är. Och man kan tycka att det här var ju smart. liksom, va? Nu kommer ju fienden inte att känna igen dem. Därför att det intressanta är här när vi läser vidare. Men kungen i Aram, det vill säga Syrien, hade givit en befallning åt de 32 befälhavarna över vagnarna och sagt: ni ska inte ge er i strid med någon, vare sig liten eller stor, utan bara med Israels kung. Och jag tänkte på det här, hur varje troende har en prislapp på sig. Liksom att fienden är så strategiskt medveten om våra liv. Och han vill verkligen ringa in oss någonstans, så att han kan sätta in dödsstöten. Och han är inte allsmäktig, bara Gud är allsmäktig. Men han har makt i den här världen att förleda. Och han har makt att förleda människor som inte sätter tro till sanningen. Om jag förnekar Guds existens, om jag förnekar Guds sanningar och skriften, ja, då är jag ett föremål för hans förledelse. Och Ahab var så förledd att han nu ville klä ut sig och och vara någon annan. Men för han visste att det var ett pris på hans huvud. Han visste att kungen i Aram ville åt honom. Och sen i vers 32, när befälen över vagnarna fick se Josafat, tänkte de: det där är säkert Israels kung. Och vände sig därför till anfall mot honom. Då gav Josafat upp ett rop. Så ni ser här hur listig han var. Han skulle klä ut sig, Ahab, så att de inte blev igenkända. Och så såg de Josafat, för han var klädd som en kung och hade uppenbarligen en kärra. Så sa: ah, där är han. Så han tänkte: vad bra, jag kommer undan. Men någon annan faller offer. Men de upptäckte det. Så att Josafat gav upp ett rop. Och så snart befälen över vagnarna märkte att det inte var Israels kung, då vände de om och lät honom vara. Nu står det i vers 34: men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade kungen till föraren av vagnen: vänd vagnen och för mig ut ur striden, för jag är sårad. Och är inte det här intressant? Att han klädde ut sig för att vara någon annan. Och han hoppades att de skulle se Josafat, så att han kunde bli dödad istället för honom själv, och att han på det sättet skulle slippa undan, men förhoppningsvis besegra syrierna, så att han sen kunde kliva fram: aha, det var jag som var kungen i alla fall här, jag har bara varit utklädd och jag kan ta över. Så han var väldigt listig, precis som vi är väldigt listiga, hur vi försöker att dölja oss i den här världen och så vidare. men och så tänker vi, för då blir jag inte sårad. Om jag liksom kan undvika, ni vet, om man är där vid frontlinjen, då blir jag ju sårad och skjuten. Så det är bättre liksom att jag håller mig undan. Klär ut mig, låtsas vara någonting annat. Men vad händer? Jo, någon liksom som är på andra sidan där tänker att okej, liksom, jag skjuter väl en pil in här liksom i massan. Det står att han sköt på måfå. Han siktade inte ens. Så pilen bara gick iväg på det här stället. Det var ingen hamster, det var en pil. Den gick iväg. Och så står det att den träffade Ahab i fogen på rustningen. Ni vet hur rustningen har olika delar. En del här, en del här, en del här. Och så är det ett litet, litet mellanrum, så att man ska kunna röra alla delarna. Och sannolikheten för att man blir träffad där av någon som skjuter på måfå är ganska liten. Men ändå står det att det blev så. Och jag tycker det är så intressant, just att när vi försöker att undvika striden, när vi försöker att undvika att vara på en plats där vi är tvungna att konfrontera fienden, ja, då blir vi skjutna på måfå. Någonting händer, någonting liksom, ni vet hur det är, liksom, minsta lilla grej kan göra att man råkar illa. Men hur gick det till liksom? Sen i vers 34 B, C, eller alltså slutet på versen, så står det att han för mig ut ur Herren, för jag är sårad. Och det är intressant att många gånger så blir de här såren vår ursäkt. Liksom, nu kan jag inte längre vara med i striden därför att jag har blivit sårad. Men vad var det som sårade mig? Det var en pil som sköts på måfå och träffade mig i fogen, eller i fogen mellan de här delarna på rustningen. Det är inte speciellt sannolikt, men så är det. När vi försöker att gömma oss, när vi försöker att dölja vilka vi egentligen är, ja, då är det stor risk att vi blir sårade av någonting i den här världen. Och helt plötsligt säger jag är sårad. För mig ut ur striden. Och det står sen här i vers 35 att striden blev den dagen allt häftigare. Och kungen stod upprätt i sin vagn, vänd mot aramena. Men på kvällen gav han upp andan. Blodet från såren hade runnit ner i vagnen. Vid solnedgången gick ett rop genom hären. Var och en till sin stad igen. Var och en till sitt land igen. Så dog kungen och fördes till Samaria. Och man begravde honom där. När man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och sjökorna badade i det, så som Herren hade sagt. Det var en uppfyllelse av en profetia som Herren hade uttalat över honom, därför att han levde i sådan ondska. Och vad som mer finns i vers 39 att säga om Ahab, om allt som han gjorde, om elfenbenshuset som han byggde och alla de städer han byggde, det är skrivet i Israels kungas krönika. Och Ahab gick till vila hos sina fäder och hans son Ahasja blev kung efter honom. Striden blev allt häftigare och kungen stod upprätt i sin vagn. Han hade ingen förmåga längre att strida. Han var sårad. Han bara stod där liksom. Och striden var så intensiv att han kunde inte ens ta sig ut ur den. Och jag vet inte om ni har varit i en sådan situation någon gång. Men vi kanske har valt någonting. Och vi vet att det inte riktigt kanske är det som Gud vill. Och vi tänker att genom att göra så här så kanske jag slipper undan striden. Men sen blir jag sårad av någonting som är helt osannolikt. Liksom. Någonting bara som normalt sett inte borde störa mig alls. Och jag har blivit sårad. Ta mig ut ur striden. Men jag kan inte ta mig ur. Jag är omringad på alla sidor. Och jag bara står där. Jag har ingen möjlighet att strida. Och det var det som hände här. Och vi tänker många gånger, det här blev slutet på hans liv. Och vad fienden vill i våra liv, det är att vi ska sluta att vara med i den andliga striden. Att vi ska ge upp. Vi ska bara gå någonstans och leva ett liv där vi inte följer Gud, utan vi klär ut oss, vi försöker att vara någon annan, skapa oss en annan identitet. Och någon säger så här, men det är farligt att vara i händelsernas centrum, att vara föremål liksom. Det är ju naturligt att fly bort från det här. För ett antal år sedan så var jag i Israel och då passade jag på att besöka pastor Ben och Ramona. Och de hade en balkong som var större än hela lägenheten. Och lägenheten var i och för sig inte jättestor. Men jag menar, det var en trerummare liksom normal. Så det var en gigantisk balkong. Det betyder att den var ungefär vad vi har här liksom. Och det stod ett par stolar och ett bord där och så vidare. Och Och så, ja, här brukar vi titta, sitta och titta liksom när missilerna kommer liksom över himlen och så, men det är ju, hur kan du liksom bara sitta här med en kopp kaffe och titta på missilerna liksom? Jo, därför att han sa att det är ju i stormens öga är det lugnt. Liksom att vi tänker alltid liksom att vi ska undvika stormen, men i stormens öga är det lugnt. Och där satt de liksom, drack sitt kaffe i lugn och ro och tänkte att okej, Gud har kontrollen. Och på samma sätt är det med oss, att vi tror att vi ska vara så långt borta från striden som vi kan. Men där blir vi sårade av någon som skjuter en pil på måfå. De mest osannolika saker får oss ut ur striden. Men jag kan också vara i stridens hetta och sitta liksom bara och se de här missilerna och sen skuddrobotarna som kommer för att skjuta ner dem. Och lita på att Gud har kontrollen. Men jag tänkte på det här, vår identitet. Aposteln Paulus, han talar om sin identitet och han beskriver den. Jag kan slå upp första Korinthierbrevet 15. Jag ska läsa strax det, vers 10. Men aposteln Paulus, han skriver om sig själv att han hade så mycket att skryta över i det naturliga. Till exempel så var han en hebré av Benjamins stam. Han var en farisé. Han hade fått den bästa tänkbara bibelundervisningen. Han hade suttit under den mest prominenta läraren av alla. Men dessutom, så det var hans religiösa identitet som en hebré, en benjaminit, en farisé, utbildad i skriften och så vidare. Det var hans religiösa identitet, men han hade också en världslig identitet. Han var född i en stad i det romerska imperiet. Han var en romersk medborgare med alla de rättigheter som det innebar. Så han var någonting både i judarnas ögon och i romarnas ögon. Han var någonting stort, och han sa, om någon har anledning att skryta så är det faktiskt jag. Men vad säger han i Filipperbrevet om allt detta? Han säger, jag räknar det som ingenting värt jämfört med vad då? Guds nåd som han hade fått uppleva. Och här skriver han i första Korinthierbrevet 15 och vers 10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Han hade sin identitet i ingenting annat än sin än i Guds nåd. Och jag tycker det är så häftigt, därför att där, när vi är på den platsen där vi inte kan någonting annat, eller vi har ingen annan identitet än hans nåd, då finns det heller ingenting som egentligen kan såra oss. Eller hur? I den här världen så blir vi så lätt sårade av allting. Därför att sådana är vi i köttet. Den och den sa det och det till mig. Och den och den gjorde det och det mot mig. Och liksom, jag lyssnar hela tiden. Det är allt människor pratar om. Särskilt i dessa tider med mobiltelefoner på bussarna. Folk skäms inte ett dugg för att prata om sina privatliv. Jag vet inte, jag skäms ihjäl. Sitter där och pratar, åh den idioten liksom, fyr, bip, 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 liksom. Och tyvärr så finns det ingen sån här som det finns på många amerikanska filmer liksom, att de säger pip istället när de svär. Det finns inget sånt, utan det bara haglar svordomar. Och man berättar om, och jag tänkte liksom, tänk om någon känner. Okej, Stockholm är en ganska stor stad, men sannolikheten är ändå rätt så stor att någon vet vem du pratar om. Och ja, jag vet inte. Men hela tiden det här, den och den är en idiot, och den är dum i huvudet, och den är det och det. Det må så vara, men vi är också dumma i huvudet, och vi är också idioter, och vi är också allt det här. Och liksom, det är inte där vi har vår identitet. Vi kommer aldrig att reda ut den här världen. Det är fantastiskt när man det här liksom på utbildningsradion, alltså en kanal på TV där de har alla de här, man kan lyssna på riksdagen och alla de här som kommer och pratar och de olika teman och ja visst, de vet precis hur vi ska reda ut alla problem i den här världen. Inga problem, får de bara sin röst hörd, rösta folk bara på dem så blir det bra. Faktum är att det blir inte bra. Den här världen är vad den är. Den kommer att gå under. Och Ahab försökte att bygga upp ett imperium i den här världen. Han försökte att bygga upp ett imperium, inte baserat på Israels levande gud, utan på andra gudar som inte är några avgudar. Och Paulus skriver att det finns många gudar i den här världen, men ingen av dem är riktiga gudar. Det är demoner som står bakom dem. Den här världen är demonisk i bemärkelsen att bakom alla olika trossystem så finns det en demonisk verklighet som vill föra människor bort ifrån den levande guden, ifrån Guds ord, så att vi tar på oss en annan identitet och klär ut oss, är någon annan, hoppas att pilen ska träffa kungen Josafat istället för mig, så att han dör, så att vi sen kan ta över och så vidare. Och vi hoppas alltid det. Men Josafat överlevde därför att han lyssnade på profeten Mika, som hade ett budskap som var annorlunda än de andra 400 profeterna. Och jag vet inte om det är ett bra förhållande 1-400. Men av alla de röster som är där ute och vill bli hörda, hur många gudfruktiga röster finns det? Hur många Mikas finns det egentligen? De finns, men de är ovanliga. Men vi kan vara mitt i stormens öga och ha tro och ha skydd. Därför att Gud har gett oss en andlig rustning. Och han säger att ni är engagerade eller involverade i ett andligt krig. I Efesierbrevet 6 och verserna 10-12. Men sen i de följande verserna 13-17 så går han igenom den andliga utrustningen. Som andra ord en utrustning som vi har fått. Jag vet inte om någon såg det, men någon har kommit på en hjälm, cykelhjälm nu med inbyggd airbag. Så att när man slår i, du vet, så blir man sån här stor. Det var ganska kul faktiskt. Men det är en svensk uppfinning, tror det eller ej. Sverige kan fortfarande hjälm med inbyggd airbag. Och jag tänkte det liksom, vi gör allt för att skydda oss i den här världen. Vi gör allt liksom för att vi ska kunna cykla säkert liksom på Stockholms gator. Men det spelar ingen roll om vi inte har Guds nåd i våra liv. Om vi inte har fått hans frälsning. Om vi inte står med honom. Och det är vår identitet. Josafat var den han var, judakung. Ahab försökte att vara någon annan än den han var, alltså Israels kung. Och hoppades på det sättet att kunna undgå striden. Men det blev hans död. Och jag tänker på hur alla de identiteter som vi försöker att bygga upp runt omkring oss själva, de blir andligt talat vår död. Den enda identitet som är bestående, det är den identitet som aposteln Paulus hade. Guds nåd. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Han gav inte äran till någonting annat. Han åberopade inte sitt romerska medborgarskap eller sitt judiska blod eller någonting annat som gjorde att han var någonting. Utan han sa, jag är vad jag är. Jag glömmer allt det som ligger bakom och jag sträcker mig framåt. Och det står att Guds nåd har inte varit förgäves. Så det ordet här betyder tomt liksom. Att den inte uträttar det som... Och jag avslutar med de här tankarna. Att tänk på den potential som vi har som troende. Vi har en potential i den här världen, kanske. Vi har ett intellekt, vi har olika talanger och vi försöker att odla dem här på bästa sätt. Och det är inget fel med det, på ett sätt, att bli någonting i den här världen till Guds ära. Men samtidigt, hur många gånger som vi helt och hållet missar vår andliga potential. Att vi verkligen kan bli någonting med Gud på grund av hans nåd. Att vi har en fantastisk potential som individer, som församling. Och vi vill verkligen vara på samma plats som Gud vill att vi ska vara. Även om det är i stormens öga, även om det är vid frontlinjen. Därför att hans utrustning är tillräcklig. Hans utrustning är minst sagt tillräcklig. Och vi behöver aldrig vara rädda. Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna. Och Herre, vi verkligen ber just nu att du talar till våra hjärtan om vår identitet som vi har i dig, inte någon annanstans. Och det är så lätt att ta på oss Ahabs ande och säga att vi klär ut oss. Vi är någonting annat. Kanske djävulen inte ser oss. Kanske vi kan undgå den andliga striden. Kanske vi kan vara kristna lite i skymundan. Men inte riktigt där i frontlinjen. Men så blir vi träffade av en pil som någon sköt på måfå. Någon tokig liten omständighet i vår vardag knäckte oss fullständigt. Och vi är tvungna att dra oss ut ur striden. Precis som Ahab fick göra. Herre, hjälp oss att stå i striden. Hjälp oss att förstå vikten av att ha din rustning på oss. Vikten av att ha en nådes identitet. Därför att genom nåden kan vi stå upp 7 gånger 70 gånger. Som är en symboliskt, ett symboliskt tal för fullkomlighet. Finns inga gränser för hur många gånger vi kan stå upp. Och varje gång vi tillämpar nåden då vi har fallit så blir vi stärkta. Det står i Hebreerbrevet 12 att det är gott att bli stärkt i Guds nåd. Och vi tackar dig för det, Jesus. I ditt namn. Amen.